Jeg står her med et besøk fra Sverige. Det er Elsa Widding.
Hei.
Velkommen
Takk.
Til oss.
Takk så mye.
Du skal holde foredrag i kveld for klimarealistene. Og du er spesialist på klima og alt som har med det å gjøre, er du ikke det?
Ja, jeg skulle ikke kalle meg spesialist. Jeg har egnet frågan veldig mye tid med mange professorer som representerer ulike grunnvetenskaper, og jeg har skrevet två bøker, så at jeg har satt meg inn i frågan og kanskje med gjort en journalistisk innsats, tror jeg.
Fordi jeg oppdaget deg på YouTube for en god stund siden, og jeg sa til Kent Andersen her, har du hørt om Elsa Widding? Henne må vi få til Norge.
Aha.
Ja, og det jeg likte med deg var at du hadde en fin fremtoning, og så tok du ikke munnen for full.
Hva betyr det?
Det betyr at altså, man gaper ikke over for mye, man holder seg innenfor et fagfelt som man har greie på. Og det var en... Da appellerer du til leserens intelligens, for å si det på den måten.
Ja, takk.
Så det var for meg... Altså, det er jo et spørsmål om troverdighet.
Jo, men i klimatfrågan är det verkligen det.
Och ja.
Jag har väl haft bra lärare, tycker jag. Och jag har gjort snart 90 avsnitt på YouTube. Så att det har väl också utvecklats lite under resans gång.
Ja.
Så att, men framförallt så har jag... Och när jag startade med det här så jag har aldrig egentligen haft som ambition att få väldigt många tittare. Det är många som har synpunkter och väldigt bra synpunkter på hur jag ska göra saker bättre. Och göra saker enklare för att förstå enklare. Men i början så var det väl väldigt mycket så att jag försökte förstå själv och la väldigt mycket tid på mina avsnitt. Nu går det mycket enklare, lättare. Så att, och nu så vill jag ju också att fler ska se, vilket inte alls var min ambition från början. För då var det mer att jag vände mig till de som hade stort intresse i att försöka förstå vetenskapen bakom klimatfrågan.
Och för oss som är legfolk, så som jag säger här, så är det man kommer till ett visst nivå i erkännande och så trenger man hjälp. Och det må ju vara något man stoler på. Och därför så är den jobben du har påtatt dig väldigt viktig.
Ja, men nu har det nästan blivit så att min uppgift har ju varit mycket att försöka visa på var vetenskapen faktiskt står med alla dess osäkerheter. Och att visa på att den här tvärsäkerheten från politikerna, nu råkar jag själv ha blivit politiker, även om jag inte är så politisk, men att det är en sån jättestor forskel mellan den vetenskapliga osäkerheten och den politiska tvärsäkerheten och hur vi då agerar politiskt på någonting som är så osäkert och som vi inte vet så mycket om. Och att peka också på att jag, i min analys och i min bok så utgår jag från arbetsgrupp 1 från IPCCs vetenskapliga arbete, alltså den fysikaliska vetenskapen. Men även där, när man tittar på data, så är det så mycket som är oklart och det är den bilden jag vill försöka ge. Men annars kommer jag ju från energisidan. Att jag har jobbat bland annat på Statkraft här i Norge i ett antal år och mycket länge på Vattenfall och Fortum. Så att jag kommer från energibranschen och det är egentligen där som jag har min kompetens. Och jag har ett stort intresse i energifrågan, men tycker också då att det vi nu hittar på, i Sverige förstör vi vårt energisystem. Och det gör vi ju med någon slags motivation med att vi måste följa våra klimatmål. Då. Så att de här frågorna är ju väldigt intimt förknippade. De ligger under två olika ministrar, vilket egentligen är konstigt. Vi har miljö- och klimatminister och sen har vi energiministern. Jag tycker väl egentligen att de borde vara mer sammankopplade eftersom klimatmålen styr vad vi gör på energisidan.
Det är samma sak här. Alltså det är del på två departement.
Ja.
Men det är en klöft för det är ju oljeenergi som är motorn i den norska ekonomin.
Ja.
Så det att si att du ska slå av den motorn, det är ju självdestruktivt för Norge.
Ja, i Sverige har vi ju, där börjar vi med att lägga ner, det är ungefär, vi börjar med att lägga ner kärnkraften. Vi tog bort, ja, nu senast, vi har lagt ner 6 av 12 kärnkraftsreaktorer. Och i samma andetag så säger vi att vi ska elektrifiera och öka efterfrågan mer eller mindre till det dubbla. Så att det är ungefär som att man skulle öka jordbruksproduktionen och börja med att lägga marken i träda. Det blir inte så enkelt.
Men, och det här skrämmer ju många människor. Mm. Fordi det är en schizofreni, innebyggd schizofreni i systemet.
Ja, men jag skulle säga att det skrämmer framförallt de som har kunskapen. Det skrämmer inte de som är omedvetna om vad som sker. Till exempel många politiker, de kan bara dundra på i sin okunskap. Och tror jag inte är så väldigt plågade. Men vi då som har ett mer tekniskt perspektiv. Det har gått ifrån i Sverige att vi har byggt upp ett system som bygger på det tekniska kunnandet. Vi vill ha en viss typ av samhälle. Vi hade vattenkraften i norr. Vi byggde kärnkraften i söder för att kunna ha en stor exportindustri etc. Men nu är det en helt annan logik. Och nu tror vi ju att vi ska ersätta då kärnkraft, vi ska ersätta kärnkraft med vindkraft. Och det går ju inte, för vi får ju inte tillräckligt mycket svängmassa i systemet för att kunna stabilisera näten. Så som exempel, när vi tog bort 1700 megawatt, två Ringhalsreaktorer, Ringhals 1 och 2, så resulterade inte det i att det bara försvann 1700 megawatt. Det försvann ytterligare 1000 megawatt. För att vi fick ner så mycket mindre kraft gick genom kabeln från norr till söder. Och det har ju med svängmassan att göra. Att kunna stabilisera näten så du får ner mer kraft. Va? Så att det är ju inte så enkelt som man tror. Att det handlar ju, en kilowattimme är inte samma sak som en annan kilowattimme. Utan det beror på hur den produceras. Vi behöver de stora tunga generatorerna för att stabilisera näten. Och få elen dit vi vill ha den. Lite enkelt uttryckt. Och det här vill inte politikerna förstå, utan de tror att vi kan bygga då vindkraft och lösa våra problem. Och man förstår inte att ju mer vindkraft vi får i vår totala portfölj, desto mer backup power behöver vi. Så det blir vansinnigt dyrt på systemnivå för att bygga den här alternativa kraften. Och den pratar man ju inte ens om, eller den kraften som då ska köra när det inte blåser. Så vi har jättestora problem med vindkraften och vi får i Sverige knappt ens prata om dem. Vi får inte prata om miljökonsekvenserna. Vi får inte prata om korruptionen bakom det här med de utländska bolagen. Det är så mycket vi inte får prata om och det tycker jag är ett enormt problem.
Men då är ju du en väldigt intressant samtalpartner fordi du har jobbat i energiindustrin.
Mm, kanske.
Jo, fordi där sitter man ju med sakkunskapen. Mm. Och vad säger de, vad tänker de om politiken?
Alltså det som förbryllar mig ganska mycket när det gäller branschen, det är ju att många är väldigt fokuserade på klimatfrågan och att vi måste nå våra klimatmål. Det är hugget i sten skulle jag vilja säga. Och då får det bara kosta vad det kostar vill och det här är bara någonting som ska göras och genomföras. Och sen blundar man för miljökonsekvenserna och de mänskliga konsekvenserna som den här utbyggningen får. Och man pratar hela tiden om lösningar som ligger väldigt långt fram i tiden. Så att det är ingen riktigt som tar ansvar för konsekvenserna. Och man vill heller inte prata om att för att det ska fungera så måste vi givetvis, alltså man borde ju se det mer uppdelat i tiden, att på kort sikt så måste vi lösa det här med mer fossilkraft, precis som man gör i både Tyskland och i England. Där ökar ju naturligtvis de fossila utsläppen då. Ja, delvis att man inte får till mycket gas, men också då att man stänger kärnkraften i Tyskland och så vidare. Så att för mig är det en sån självklarhet att stänger man kärnkraft då leder det per automatik till ökade fossilutsläpp. Och så att hur vi ska lösa det i Sverige, vi har Karlshamnsverken som vi kör på max och som EU pratar om att vi inte ska få köra efter en viss tid. Så vi kommer med ljus och lykta få antingen leta efter annan reservkraft att köra alternativt att vi får ett system med kontrollerad bortkoppling. Som man har i Sydafrika och många andra ställen, Kalifornien och så. Så det vill vi vänja oss vid det. Det är väldigt destruktivt. Men man måste tänka bortom de här. Jag anser ju att klimatmålen är väldigt destruktiva och framförallt inte leder till någon klimatnytta. Alltså, jag brukar säga, vad får det kosta? Hur mycket får det kosta att åstadkomma ingenting? För de facto om Sverige blir fossilfria som vi vill bli till 2040, om vi nu står för 0,12% av världens utsläpp och vi går ner till noll, då skulle det, om man räknar som IPCC gör, alltså FNs klimatpanel, om man använder deras tankesätt och siffror, då skulle det leda till 0,002 graders skillnad. Så att det är alltså 2/10000 grader som vi kan påverka temperaturen. Så man måste förstå storheten i det här såklart. Att vi kommer aldrig kunna påverka någon temperatur, men vi vill göra det ändå för vi vill vara goda. Men då gäller det att man skriver under på den definitionen av att vara goda, och det gör jag inte.
Nej. Så, att... Så det här är en blandning av ideologi och religiositet.
Ja, väldigt mycket religiositet, och det bevisar väl inte någonting annat än Greta Thunberg har ju fått, hon har blivit hedersdoktor på religionska fakulteten i Finland. Mm. Så det visar väl i allra högsta grad att det här är en religion och ingenting annat.
Men det som överraskar och är ju att alla disse tingene hänger samman. Mm. Alltså du har klima, vindkraft, förnybar energi, men det ligner ju väldigt på irrationaliteten i sexualitetspolitiken.
Ja, det vet jag ingenting om.
Men men att du säger alltså, att du upplöser biologisk kön.
Ja, det är ju helt galet.
Så det ligner ju på detta att hur mycket får det kosta? Mm. När man inte har igen någonting.
Mm. Nej, men precis. Nej, men det är ju absolut så. Och det är ju fruktansvärt, tycker jag. Alla de här, det är buzzwords med grönt, hållbart, förnybart. Vad är det som är hållbart eller förnybart med vindkraft? Mer än vinden. Det är ju så fasansfullt. Jag menar, nu har ju inte minst i Norge med den här Turbine Group och från, de använder data från Strathclyde University i Glasgow, där man visar då hur mycket, man har faktiskt räknat ut hur mycket mikroplaster som de här stora havsbaserade verken släpper, på grund av att det är en väldigt salt miljö och större rotorblad och över 130 meter snurrar snabbare och släpper väldigt mycket mer bisfenol A framförallt. De här epoxyhartserna innehåller 32% bisfenol A. Och det är inga små mängder. I Norge visar man att man pratar om 25 ton per år för de här 400 största vindkraftverken. Så att det här kommer mer och mer. Och även PFAS som ingår då i färgen som man målar med. Så att det är stora miljöproblem. Och det är självklart stora miljöproblem när vi bygger dem. Och det är självklart stora miljöproblem i Kina med de här jordartsmetallerna när man bryter dem för permanentmagneter och så vidare. Så att hur kan man kalla det hållbart? Det är allt annat än hållbart. Det är katastrof. Och det finns ingenting, jag menar, när man jämför det man kallar förnybart med kol, gas, de här andra kraftverken, så går ju inte att jämföra på samma karta. Även om andra kraftslag, det är ju kärnkraft och vindkraft släpper ju ut förhållandevis lite koldioxid förvisso. 12 gram för vindkraft och kanske 4 gram för 12 gram för vindkraft och 4 gram för kärnkraft. Men i övrigt så är det ju en enorm miljöpåverkan.
Så det du, bara för att detta är nya namn för de seerne, bisfenol?
Ja, bisfenol A, det är alltså väldigt miljö. Det är en hormonstörande ämne som inom EU är klassat som väldigt hälsofarligt. Och vi har ju till exempel på Gotland, där ligger de här rotorbladen helt öppet under bar himmel. På vissa andra ställen så gräver man ju ner dem, men de ligger som på en deponi fast helt oskyddat, skulle jag vilja säga. Och jag vet inte vad som händer med grundvattnet, och det är som man har inte tänkt hela vägen, utan vi kallar det här förnybart och hållbart, och så är det bra med det. Sen bara hur det fungerar i praktiken, det struntar vi. Så att det stora problemet är väl egentligen att vi istället för att jobba med adaptation, alltså vad är det svenska ordet, att anpassa oss till ett förändrat klimat oavsett vad det beror på, så försöker vi ändra klimatet. Och det är inte så lätt att ändra på klimatet. Mm. Och jag menar, jag som då följer IPCC väldigt, väldigt noggrant, skulle jag säga att jag påstår att det är ingen kris. Hur kan det vara en kris när vi har gått ifrån att vid senaste rapporttillfället 2013, då pratade vi om ett scenario, ett extremt scenario där vi förväntade oss att världen skulle släppa ut 100-120 gigaton koldioxid varje år, till att man nu säger, och en temperaturökning på 4-5 grader, nu så säger vi IPCC, enligt den bästa vetenskapen att vi följer ett medelscenario där vi planar ut på ungefär 40 efter vid 2060-70 så börjar kurvan vika neråt och vi förväntar oss 10 gigaton, inte 100-120 utan 10 gigaton koldioxid vid seklets slut och en koldioxidhalt i atmosfären på runt 600 och en temperaturökning på någonstans på ytterligare 1,2 grader. Man säger ett snitt någonstans best guess 2,7 efter lilla istiden som var den kallaste perioden på 4000 år. Det är ingen katastrof. Så att varför inte ta det lite lugnt? Och det finns en förklaring också till varför man tror att utsläppen kommer att komma ner. Och det finns en förklaring till varför de fortsätter att öka också med 7/8 av världen som har en annan logik än vad vi har i västvärlden. Om vi vill förstå hur världen kommer att utveckla sig på sikt så är det viktigt att också förstå hur 7/8 av världen tänker, varför de tänker som de gör, för det är det som kommer styra utvecklingen.
För de håller inte på med den galskapen? Eller?
Nej, det gör de inte för att de... Det har ju bland annat Hans Rosling visade ju, om du har läst den här boken Factfulness, så han hade många föreläsningar och han visade just den väldigt tydliga korrelationen mellan användning av fossila bränslen och barnadödlighet. Så att IPCC har ju under 30 år velat att världen ska minska sina utsläpp och en stor del av världen säger ja absolut det kan vi göra men vi gör det lite längre fram för vi har fokus på andra frågor. I Kina är det luftföroreningarna bland annat. Och man bygger nya kolkraftverk för att lösa det som släpper ut väsentligt mycket mindre. En stor del av den fattiga delen av världen har tillgång på billig arbetskraft och billigt kol. Så att det är det de kommer bygga. Och man kan säga att västvärlden har varit väldigt kritiska till att hjälpa dem med finansiering. Men nu finns det många andra länder som vill hjälpa dem med detta. Och det är klart att det är jättebra om de får upp svängmassa i systemet och också kan bygga mer koldioxidneutrala kraftslag. Kanske vindkraft till viss del och sol och så vidare. Men de behöver ju bygga upp sitt energisystem och då behöver man svängmassa och man behöver ett elnät. Så att vi kommer inte kunna stoppa det här. Det är det som är min poäng. Och därför vad Sverige gör kommer inte ha någon som helst betydelse. Utan vi måste förstå, istället för att bara bli hysteriska, så måste vi förstå hur världen fungerar och varför.
Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram. Og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.
Men det du sier der, forskjellen på å tilpasse seg klima og å forandre det, for det er jo en type hybris, altså det er overmot, hovmot. Men hvis du sier det i dag at vi må tilpasse oss klima, så er du jo en tankeforbryter. Altså, da sier du noe som er...
Men det är ju för att man då inte förstår, man har dålig kunskap om världen skulle jag vilja säga. För att på något sätt så nu i Sverige så har vi en politik där alla kommer snabbt bli väldigt mycket fattigare. Och jag kan inte förstå vad det ska vara för mening för klimatet. Det är snarare så att det är väldigt dåligt för miljön. För det har ju visat sig i hela världen där man har där man inte har ett fungerande samhälle och ett välfärdssystem som fungerar, där folk helt enkelt är fattigare, där bryr man sig heller inte om miljön. Så att, vill vi göra någonting bra, vi skulle kunna göra oerhört mycket bra. Och det är också intressant, och inte minst då när det gäller, jag menar, jag jobbade som avfallschef för några år sedan i Uppsala och satte mig in då i de här 50 största dumpsites runt om i världen. Folk föds och dör och det är en miljökatastrof. Så att det finns så mycket vi kan göra för miljön som skulle förtjäna ett eget program.
men her har du, det du sier der er jo noe vi kan observere, fordi det samme er på gang i hele den vestlige verden, hvor middelklassen skal trykkes ned, og du får en ny underklasse.
Precis.
Så hvordan kan det være til fordel for klima?
Nej, det är det inte, och det jag skulle komma till det är också, om man tittar på IPCC, FNs klimatpanel, de här scenarierna, om vi då säger det här scenariot som jag nämnde, det extrema scenariot, RCP 8,5, som då innebär att vi ska släppa ut över 100 gigaton koldioxid. Vad är det som styr vilket scenario världen följer? Jo, det är ju teknikutveckling såklart. Väldigt svårt att säga hur den kommer att se ut. Går 77 och bakåt i tiden så visste vi ingenting om hur dagens samhälle skulle se ut. Men det handlar också om hur många vi är, och då kan man säga att det är ju ett känt faktum att när man lyfter människor i fattigdom så minskar nativiteten, och det är ju också då bra för klimatet. Vi är ju små koldioxidmaskiner, vi andas in 0,04% och ut 4, så att det är klart att varje människa genererar koldioxidutsläpp. Men så att jag tycker att det finns liksom en logik i att inte självklart utifrån ett mänskligt perspektiv, men också om nu om man är så rädd för koldioxiden. Så, men jag menar, tittar man också på kurvor, och jag menar, världen har blivit grönare, den temperaturökning på 1,2 eller 1,3 grader har ju bara varit till godo hittills. Matproduktionen har ökat och världen har blivit grönare. Tittar vi på Copernicus databas till exempel, de senaste 43 åren så har vi haft en ganska kraftig temperaturökning på 40-90 grader nord, men den är faktiskt 0,08 40-90 grader syd, över hav 0,00. Så att,
det är marginaler.
Ja, men det är intressant när man tittar på den här kartan då, över hur BNP ska förändras. Då är det ju vid en temperaturökning på 2 grader. Jag antar att man då menar globalt 2 grader. Då är det kraftigt, ja, det är ju upp då, plus upp i norr, och så är det lite på vissa ställen så är det minus, men jag undrar om det verkligen kommer, det verkligen bli 2 grader där, utan ett globalt snitt betyder ju att det kanske är 3 grader här och 1 grad där över tid. Ja, det tror jag menar.
Men Wedding, jag har följt i det som har skett i USA, hvor medierna blev en del av ett korporativt system. Forandret rolle fullstendig.
Ja.
Og det har du jo også gjort på i klimaspørsmålet. Og hva er det som gjør at mediene har forlatt sin rolle som kritisk instans og blitt et propagandaorgan for samfunnsomveltninger som vi väldigt många av oss upplever som truende?
Nej, det är sorgligt. Vi går mot en diktatur helt klart för varje dag. Jag uppfattar det när vi inte har fria medier längre, utan alltså idag så säger ju journalisterna säger ju precis det som politikerna säger. Det finns ju ingen skillnad. Och det är ju det här mainstream, så att nej, men det är väldigt väldigt allvarligt. Och det är så mycket, men i Sverige, jag tror att det är fler och fler människor som inte ens bryr sig om att titta på nyhetssändningar, för att det kommer inte ut något intressant.
Det är sant.
Det kan vara enstaka små saker, men vi får inte veta någonting. Så man måste söka information själv, och det är otroligt viktigt idag att man faktiskt värderar informationen själv och tittar på olika källor. Och sen har vi då några som kallas, till exempel i Sverige, källkritikbyrån. Alltså det är ett skämt.
Okay.
Där kan man kalla vilken professor som helst som är enormt sakkunnig och som har 300 vetenskapliga artiklar i ryggen och är specialist och professor 40 år. Kan man kalla konspiration. Det är liksom det epitetet man kastar på allting som inte är mainstream.
Så, och svensker har ett rykte för att vilja vara ända bättre än norrmän och dansker. Ja, alltså för man vill vara så skicklig att man springer ut av fönstret, man hoppar ut av vinduet. Och det är lite skrämmande, för vi lever jo i det vi trodde var et rasjonelt samfunn, og så kommer denne irrasjonaliteten veltende.
Nei, men det er forferdeligt, og jeg tror at enda chansen at få bukt med det her, det er en stark rørelse underifrån, at folket, om man sier så, blir mer og mer informeret om Det är liksom lite som Ryssland. Man visste, man hade sin Pravda och alla visste att det var osanningar som spreds och så vidare. Och jag tror även att i Sverige så blir man mer och mer medveten om att det sprids mycket lögner. Disinformation, rent utav sagt. Så att, det är väldigt sorgligt att det är så, men det är ju faktiskt så.
Varför ska för exempel den nederländska regeringen lägga ned nederländska bondegårdar? Vad är hensikten med det?
Jo, men jag hörde någon som pratade, jag vet inte, så tar det inte som en bekräftad källa, men jag hörde pratas om att det ska byggas enorma städer eller en enorm stad som ska hysa miljontals personer. Men jag har hört lite olika om det, så att jag vet jag faktiskt inte riktigt, det. Men det finns ju en tanke bakom åtminstone. Men det är ju klart, det är skandal när man lägger ner jordbruksmark eller när man gör det så svårt när vi är i ett geopolitiskt läge där vi faktiskt behöver vara mer självförsörjande på livsmedel.
Ja. Så det man gör är man lager en politisk sammansvärgelse mot befolkningen. Och så kan man säga si, det är konspirationsteoretiker. Ja, och så är det i verkligheten en konspiration. Alltså för att säga si det väldigt enkelt.
Ja, det kan man säga. Ja. Nej, men det är ju, jag kommer från en ganska vetenskaplig bakgrund och liksom van vid, eller min pappa blev professor väldigt tidigt och vi hade ofta folk som bodde hemma hos oss och man kunde diskutera och prata om saker, men det känns ju väldigt mycket nu som att vi lever en helt annan tid där man mer eller mindre kan bli förföljd om man inte skriver under på den konstruerade verkligheten så som man vill att den ska se ut. Och det är, jag tycker energisystemet är ett väldigt bra exempel. Man vill att det ska fungera på ett visst sätt. Det är lobbyister och politiker som bestämmer hur den tekniska verkligheten ska fungera. Och det gör, den fungerar ju inte på det sättet. Så att det blir ju ett stort kaos av alltihopa.
Det gör det. Man kommer liksom till ett visst punkt och så blir man stoppar det upp för hur ska man komma vidare, och det är som du säger, det måste komma en motstånd nedifrån, men för att vi ska få till det så må vi ju sprida upplysning.
Ja, absolut.
Folk må förstå vad som händer och att det kommer till att beröra dem själv.
Absolut, och vissa frågor har vi ju ganska kort om tid att folk får veta vad som händer. Som till exempel det här med WHO nu då, att man försöker ändra då liksom deras, man ändrar hela lagstiftningen runt WHO. Jag ska inte gå in i de detaljerna, men att man vill ge WHO väsentligt mycket högre, större makt. Och WHO, det låter ju väldigt bra, och det var det också en gång i tiden, bildades 1948 eller 46, men är idag finansierat av vaccinindustrin i princip. Jag tror att det är 14% ungefär som finansieras av de 194 medlemsländerna. Och det är egentligen WHO då som ska kunna beordra nedstängningar vid en pandemi och kunna definiera hela pandemin. Och det kommer också klimatet in som en faktor, att om det är fel klimat så kan det bli en pandemi. Och det där tycker jag är en väldigt skrämmande utveckling, och jag kan inte förstå varför vi skulle gå med på det här. Och de ska bestämma också vilka vacciner som ska spridas, och vi ska då finansiera åt andra länder. Det går väldigt, väldigt långt i deras mandat, och det här måste vi prata om ordentligt i samhället om vi vill ha det på det viset, så att man förstår vad det är som händer. Det är viktigt.
Och så är det vanskligt för de medierna driver ju och piskar upp ett hysteri. Alltså driver krismaximering som vi kallade det i gamla dagar.
Och skrämsel.
Och skrämsel.
Det bästa sättet att få folk att göra som man vill är att skrämma dem.
Ja.
Rädda människor agerar irrationellt.
Men samtidigt, vi som då ska pröva att vara en motvikt kan uppfattas som om det är vi som kommer med de dåliga budskapen.
Ja. Mm.
Ikke sant? För de andra är ju gode.
Precis.
De är edle, har edle motiv.
Ja. Men som sagt, det handlar ju om att ställa rätt frågor. Och jag tycker som politiker så har man ett ansvar. Man är inte expert, man ska inte uttala om hur saker och ting är. Men man måste få ställa frågor, kritiska frågor. Och man måste också låta experter få komma till tals. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så att det räcker ju att det är en expert som går emot konsensus för att vi som politiker bör lyssna. Varför säger han som man gör?
Och därför, det var sån jag uppdagat dig, och nettopp att du var den stämmen som jag följt att du vet vad du snackar om. fordi det for mye for hver enkelt av oss å ta stilling til. Det helt umulig. Så du har en YouTube-kanal som heter Elsa Widding Klimatkarusellen.
Ja, man kan gå in på YouTube och så skriver man Elsa Widding Klimatkarusellen. Då kommer det upp en väldigt massa avsnitt.
Ja, så kan man se så mye som man orker.
Precis, ja.
Intressant, för jag syns det var väldigt lärorikt. Du håller en väldigt nøktern tone. Ja. Och så har du med någon böcker som du kan få visa fram.
Ja, den här har jag skrivit som heter Sunt förnuft om energi och klimat. Och där är även med ett antal medförfattare, 7 stycken experter inom olika områden. Och hela del 2 handlar egentligen av konsekvenser av klimatalarmismen utifrån olika perspektiv. Till exempel en psykiatriker skriver om klimatångest hos barn, alltså de här olika konsekvenserna. Och även för miljöfrågor, tar upp de här miljöfrågorna som kommer i skymundan av klimatkrisen. Så att den har jag skrivit och hela avsnitt 4 i den här boken tar då upp arbetsgrupp 1 och vad som faktiskt står där. Och då har jag tillåtelse då från IPCC att använda deras bilder där, så de kommer därifrån. Så att, ja. Och sen så har jag den här boken som jag har faktiskt, som gjorde mig väldigt intresserad från början. Som Gösta Pettersson, professor i biokemi, har skrivit. Den finns på engelska och jag har lämnat ett antal order till klimarealisterna. För att jag tycker att den här är väldigt bra om man vill förstå klimatfrågan. Så måste man inte tycka exakt som Gösta gör då. Han ger en väldigt bra, när det gäller exakt allting. Men det ger en väldigt bra bild för den som vill förstå IPCC och vetenskapen bakom klimatfrågan.
Jag tror vi har fått så mycket att tänka på att vi också ska vi länka till, för jag skrev en lång artikel om dig för ganska kort tid sedan, som det var ju detta bråket
i Sverige,
så vidare, inte sant? Så den galenskapen där kan ju folk läsa om, visst inte har.
Jag var Sveriges bråkigaste kvinna, tror jag, 2014, så jag försöker bara göra själv för namnet.
Sveriges bråk.
Jag var utsett till Sveriges bråkigaste kvinna efter den här Nuon-skandalen då, eller jag jobbade på departementet på regeringskansliet, och jag var ju väldigt kraftigt emot det här köpet av Nuon, och sen så kom det massa dokument ut och x antal år senare så blev det KU-förhör och allt vad det var. Men då blev jag utsett till Sveriges bråkigaste kvinna, så att tänka på det ibland. Du fortsätta bråka.
Lever upp till namnet.
Ja.
Ja. Men det var en type, alltså när politikerna blir sån som var det justitieministern Mats Persson,
alltså utbildningsminister till och med.
Ja. Alltså det finns ett nivå som är så lågt att man blir stum, för det går inte an att sänka sig ned på det nivån.
Och det är många som säger till mig då att men som politiker så måste man finna sig i det, men jag tycker inte det. Jag tycker någonstans måste man också protestera och försvara ens rätt att lyssna på experter, och inte det här med guilt by association. Den här konferensen jag var på, det fanns inte överhuvudtaget någon som hade någonting. Det här man pratar om holocaust eller förintelseförnekelse, det där är taget i luften. Det finns ingen sanning i någonting av det som de anklagar den här konferensen för. Och jag tycker att det var ett exempel från Norge, professor i neurologi och alltså sakkunniga personer. Och varför ska vi inte lyssna på dem? Det finns ingen anledning. Det är klart att vi ska lyssna på dem.
Och inte bara är det lögn, men de iklär sig anständighet.
Mm, precis.
Ja.
Och det är det vi måste, och det är det jag menar att det kommer jag kämpa mot näbbar och klor. Jag tycker vi ska stå upp för vetenskapen, och när det gäller klimatet så har jag perspektivet IPCC, men samtidigt måste man också veta att de som har riktig kompetens kring det här området har sin absolut fulla rätt, som till exempel Nobelpristagaren i fysik 2022, att gå helt emot. Och det gör inte honom till någon konspirationsteoretiker, utan det här visar bara att den här frågan inte på något sätt är avgjord.
Elsa Widding, tusen tack för att du kom.
Tack så mycket.
Jag önskar dig till lycka med föredraget ikväll, och
jag
hoppas vi ses igen.
Ja, det gör vi säkert.
Tack för något.
Tack.
Hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet og tar deg.
Og jorden går under.